Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
När jag var yngre så sa jag, ja, men när jag är 30 år då kommer jag inte hålla på med det här. Nu är jag 28 och lever fortfarande kvar med min liksom stora dröm att ta en OS-medalj. Och då är det 4 år till nästa chans. Så jag ser så långt och drömmer om det. Men samtidigt så försöker jag ta varje säsong som den kommer för att vara fullt fokad på att prestera så bra som möjligt. Och egentligen grunden till varför jag gör det här är för att jag tycker att det är så otroligt kul. Och har sagt till mig själv att den säsongen jag står där och undrar varför jag håller på med det, så kommer jag inte fortsätta. Men drömmen om OS-medaljen driver mig väldigt hårt i alla fall.
Maria Peter Holmner, född den 25 juli 1986, kom in i det alpina landslaget i början på 2000-talet, några år efter Anja Persson. Och hon tillhörde gruppen åkare som presterade bra, men också alltid jämfördes med superstjärnan Anja. Maria tog VM-silver i storslalom i Åre 2007, karriärens höjdpunkt så här långt. Hon har också ett brons i slalom från VM 2011. Genom åren har pressen ökat på henne. Hon utsågs till den som skulle ta över efter Anja. Pressen har inte bara varit positiv för västerbottningen som valde bort skidgymnasiet och också så småningom gymnasiestudierna överhuvudtaget för att satsa helt på skidåkningen. Hennes pappa, Tom Pietilä, är sjukgymnast och har jobbat bland annat med Tre Kronor och hockeylaget Björklöven. Han var det alpina landslagets fystränare också under en period och han har förstås stöttat och hjälpt henne genom alla år. Han fick en stroke bara några veckor före OS i Sochi förra vintern. Någonting som förstås påverkade Maria inför mästerskapet som skulle bli hennes genombrott i olympiska sammanhang. Det blev inga medaljer i Ryssland, men karriären är långt ifrån slut. Sen hon drog av korsbandet på en träning 2012 har hon kommit tillbaka med nytt fokus och ser nu åtminstone 4 år till framför sig i landslaget.
Jag är uppväxt i Umeå. Född i Umeå och bor i Umeå. Ja, fastnat för skidåkning av någon anledning.
Ja, gjorde du det tidigt?
Egentligen, jag är uppväxt på Mariehem. Och från mitt flickrum har jag utsikt mot vår lilla soptipp Bräntberget. Så det var väl, blev en sån där naturlig sak när man hade, ja, men lediga helger. Och, men varken min mamma eller pappa har egentligen någon skidbakgrund. Så de tog mig dit. Jag började med friluftsfrämjarna. Jag såg att de åkte under såna här, ja, men pinnar stod lutande och det var lite figurer och så. Så jag började testa det och tyckte att det var jätteskoj. Men det var liksom inte så att jag hade tänkt att det här ska bli någonting, utan mer att det var en helgsyssla liksom.
Men var det en idrottsfamilj, hela familjen? Du har 2 syskon också.
Mm. Alltså pappa är ju väldigt idrottslig av sig. Och kom till Sverige 76 som hockeyspelare till Björklöven.
Från Finland.
Från Finland, precis. Och sen mamma, hon har nog varit mer sån hobbysportare liksom. Men pappa har verkligen varit idrott... Ja, idrott hela livet.
Ja. Och då såg du den backen och kände att du ville testa. Och vad hände sen då?
Men vad jag kommer ihåg mest var nog att det var mycket kompisar. Vi hade otroligt kul ihop. Och det var nog därför jag fortsatte göra det här liksom helg efter helg. Och så fick jag vara med i det här friluftsfrämjarna och... men gemenskapen, det var nog den som betydde väldigt mycket. Sen också mamma och pappa var med... lite matsäck, varm choklad, mackor. Nej, men alltså hela stämningen var väldigt härlig, som jag gillade.
Testade du på några andra sporter också förutom?
Ja, jag testade på väldigt mycket. Och det är så här idag känner jag mig otroligt glad att mamma och pappa har hjälpt mig och, eller gett mig möjligheten att testa på. Så jag dansade väldigt mycket, både ballett och street funk. Red, jag höll på med friidrott. Seglade. Alltså allt möjligt. Och sen spelade jag fotboll och det gjorde jag faktiskt när jag var 15.
Mm. Du var ganska bra på det, har jag läst.
Ja, men jag var en snabb forward som gjorde mycket mål. Och vi hade ett fantastiskt lag, så jag tror, jo men det var, det gick bra.
Var Umeå så bra på fotboll, så Umeå som är en starkt fotbollsfäste idag, var det det då också?
Ja, men det var det. Ja. Och så, jag kommer ju speciellt ihåg Hanna Ljungberg, som var liksom den här som drog, och som tjej och spelade fotboll i Umeå var ganska stort. Så, nej men, det var en... Men det var en väldigt rolig grej. Och just det här, då åkte jag mycket skidor också. Det var ju som individuellt. Och just att ha den här lagdelen, det var väldigt kul och väldigt viktigt tror jag också.
Mm. Hur ser du på skillnaden där mellan som individuell idrottare och som lagidrottare?
Ja. Alltså det är ju just skillnaden. Alltså, ja, i laget gjorde man ju som allting tillsammans, såklart. Men jag insåg väl ganska fort att jag är en individualist. Jag vill att saker ska vara liksom kontrollerade, att jag ska ha koll på det och att det ska vara 100%. Och jag kände väl att jag kanske gjorde mig bäst när det kom till någonting individuellt sådär. Men just som jag sa, att det här med laget har varit jätteviktigt för mig. Och känna, alltså det här delad glädje, dubbelglädje, det har jag verkligen upplevt.
I laget, fast
i laget.
Sen tar man segrarna själv då.
Ja, precis. Och det är ju faktiskt fantastiskt idag också att vi är, alltså idag är vi 12 tjejer som är i landslaget. Och vi har en otrolig lagkänsla. Men det är ju också speciellt, vi är ett lag fram till att jag står vid, alltså startlinjen. Då blir jag liksom helt ensam. Men alltså, resa runt 250 dagar tillsammans och inte trivas så bra som jag gör, det tror jag skulle ha varit svårt. Och absolut inte ha kommit till de resultaten som jag har gjort idag. Och därför tror jag att jag har mycket fotbollen med mig. Alltså jag är nog en lagspelare, fast individualist i fingerspetsarna.
Mm. Kom du ihåg din första alpina tävling?
Ja, väldigt väl. Det var mamma som skulle följa med mig, för pappa var ju väldigt engagerad. Men pappa var, inte vet jag om han höll på med han jobbade som sjukgymnast för 3 kronor på den tiden, så han var nog borta. Så jag och mamma skulle åka till Vindeln, en timme bort med bil. Och kom sent, skulle besikta banan. Så jag hängde på något gäng där. Men sen när man kom till målet och hade besiktat klart, så åkte man ju på sidan om. Alltså man åkte inte genom målet. Så då var det dags för tävling. Och jag åkte väl, hittade ner perfekt. Men när jag kom till målet så stannade jag där, för jag förstod inte vart jag skulle. Så det fick springa någon liksom från mål och visa att här ska du igenom. Så jag kom väl sist på den där tävlingen. Men kul var det i alla fall.
Hur gammal var du då?
Kan jag ha varit 7 kanske? 6-7? Men det är någonting jag verkligen kommer ihåg. Och just jag och mamma, nej jag vet inte riktigt, vi hade inte riktigt koll.
Men din pappa, ja, Tom Peterle, som jobbade som, jag har varit sjukgymnast och jobbat med 3 kronor och gjort mycket sånt. Drog du nytta av det när du var liten på något sätt, att din pappa minsann kände den här och så, eller?
Nej, inte på så sätt. Men alltså pappa har ju varit ett otroligt stöd för mig. Ja, men just det, han har kunnat väldigt mycket om idrott. Och att han arbetar med det här med träning och barn. Så han har ju varit liksom mitt bollplank ända till idag. Och har gett mig otroligt mycket kunskap och trygghet i det jag har gjort med träningen hela tiden.
Och det var på grund av honom också som ni som familj kom närmare den alpina familjen, så att säga. Och kom i kontakt med familjen Persson, alltså i Tärnaby, och Anja Persson och gänget.
Ja, exakt. Eftersom pappa höll på mycket med träning så kom han i kontakt med Anders Persson, familjen Persson. Och har hjälpt till lite grann med träning just för Anjas del. Så jag kommer väl ihåg när jag var och träffade Anja första gången. Och det var, alltså hon var 16, det var precis när hon hade vunnit sin första världscup. Och det var otroligt stort. Men alltså, vi kom till dem på Björkvägen i Tärnaby. Och... Jag tyckte att hon var skitgammal. Men alltså, nu när jag tänker tillbaka idag så var hon ju fruktansvärt ung. 16 år liksom.
Och du var?
Ja, då var jag 12, 11. Men det var, och då fick man ju liksom någon närmare connection till skidåkningen. Och att det fanns någonting mer än liksom åka runt och tävla på de här mindre tävlingarna hemma. Och sen återkom vi många gånger dit. Vi tränade mycket ihop och... Hon blev lite som min stora syster i det här med alpina skidåkningen. Och har verkligen varit en inspiration och stöd på vägen upp i min karriär.
Men från den där första tävlingen när du inte visste hur du skulle göra för att korsa mållinjen. Mm. Hur gick det framåt sen då? Sen så tog det fart och du började köra tävlingar ofta då, eller?
Ja, vi hade ju, det började vara klubbmästerskap och det var distriktsmästerskap. Och, nej men jag började liksom tycka att det här var väldigt kul. Och det började väl gå ganska bra för mig hela tiden. Så det gick väl också från att jag åkte med friluftsfrämjarna runt de här små konerna och figurerna i backen till att jag såg min klubb träna, eller min klubb, en klubb träna, åka runt käppar. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Så det slutade med att jag började träna då med Umeå Holmsunds skidklubb. Och sen har det liksom rullat på. Tävla, mycket Tärnaby. Alltså, jag vet inte hur många timmar vi har spenderat i bil. Som sagt, vi hade min lilla backe som var precis där jag bor. Men den räckte kanske tills man var... Eller räckte. Den räcker än idag, men man behövde någonting längre, någonting mer utmanande. Så då var det 3 gånger i veckan så åkte man 1 timme enkel väg för att få lite mer träning.
Ja, hur gick det med skolan då?
Ja, men jag och pappa var ett väldigt bra team alltså. Och han tog ledigt på eftermiddagarna. Man blev hämtad hemma. Mamma hade gjort matsäck. Och sen körde vi läxförhör liksom från att vi startade till att vi kom fram. Sen var det träning och sen matsäck och sova på vägen hem. Så det var... Alltså vi kom varandra väldigt nära. Ja, men han hjälpte mig... Ja, med skola, med allt. Alltså det var, och hela vår familj liksom har rest mycket. Jag tror att man kommer varandra väldigt nära på ett annorlunda men väldigt bra sätt.
Hur blir det i en syskonskara då? Där alla tävlar och så sen blir du väldigt bra.
Ja, min syster, hon är ju riktig sommarmänniska. Alltså hon, det är på senare år när hon har fått barn och då har det börjat bli mer skidåkning. Så syrran, hon är mer soltjej. Och sen min brorsa tävlade också. Han spelade hockey länge, men han, och hockeytiderna var ganska svåra att få ihop liksom, istider som var klockan 2 på eftermiddagen och så. Så han hängde nog mer med oss runt och har börjat tävla och har varit väldigt duktig. Men det har alltid varit kul att ha honom, men han kanske har känt att han mer har eller i alla fall till en början har hängt med oss mer runt på tävling. Men vi blev en riktig skidfamilj i alla fall.
Men var det en konkurrenssituation liksom, att oj, här seglar en av syskonen iväg och är på väg att bli riktigt duktig?
Inte som jag upplevt, alltså absolut inte när jag var yngre, för han var också otroligt duktig. Sen skiljer det 5 år mellan oss och det är kanske lite grann mer... Nej, alltså jag tycker ändå att han har gläds väldigt mycket med mig. Och sen på äldre dagar också när han... Ja, men då kommer det också till så mycket att han kan liksom ge lite tips och tycker att så här ser det ut och liksom försöker kanske tänka lite mer på det här. Så han har faktiskt varit ett väldigt bra stöd för mig. Och sen nu de sista åren när han inte åkt skidor, då har han kanske hittat sitt rätta jag. Då har han varit ett otroligt bra stöd.
Du nämnde att du träffade Anja första gången, då var hon 16 år och du var 11-12 sådär. Och sen när du var 16 år så körde du också din första världscuptävling. Och har hängt med sen dess egentligen i världscupcirkusen. Vad har du för tankar kring det?
Ja, du, nu när vi var i Sölden så pratade jag och Jessica Lindell Vikaby om hur många år har vi varit här egentligen. Och vi räknade till att jag tror att det var mitt 11:e år jag åkte i Sölden. Som då är vår världscuppremiär. Och... jag kan inte riktigt förstå att jag har varit med så länge. Jag tycker jag känner mig väldigt ung, 28 år. Men alltså i den här cirkusen så när man närmar sig 30, då börjar man bli äldre. Men jag försöker nog med att dra nytta av min erfarenhet.
Hur var det att komma in i världscupcirkusen då? Cirkusen då som 16-åring och sen hänga sig kvar och skolan och gymnasiet och hur gick det med det?
Alltså 16 år var man otroligt ung. Och återigen där kändes det så himla tryggt att ha, ja men till exempel den pappa som hade full koll på min träning. Alltså jag kände mig väldigt trygg även fast jag var så pass ung. Och det var otroligt stort att få komma och tävla och bo och leva liksom ett liv tillsammans med dem som jag har sett på tävlingar, på tv och verkligen sett upp till. Men sen kom jag också till en punkt där man skulle välja gymnasie. Jag kom med i landslaget samma år och var ute och resa. Så jag valde att läsa mitt gymnasium på hemmaplan. Jag valde bort skidgymnasiet. Men kom också till den situationen där jag liksom, just där, jag är 100% på allting jag gör. Så skolan 100%, skidåkningen på 100%. Och det blev liksom inte så bra som jag hade tänkt mig. Så då valde jag att eller jag kände att skidåkning kan jag satsa på nu. Det är svårt att tänka när jag är 30 år att nu ska jag börja en skidkarriär. Så jag la väl skolan på lite långsammare takt, gymnasiet. Och där är jag faktiskt fortfarande idag. Så jag kämpar på lite med det där.
Du har inte gått ut gymnasiet?
Jag har inte gått ut gymnasiet. Och många säger liksom, va? Det är inte sant, du är 28 och du har inte gått ut. Och många säger faktiskt att det är rätt, satsa på det här när du kan. Och det är väl så jag försöker se det. Jag tror, jag är otroligt målinriktad. Sen när jag väl, eller nu pluggar jag lite grann långsamt på sidan om. Men när jag väl sätter mig där och vet vad jag vill göra, då tror jag att det kommer lösa sig ändå.
Du har varit med i 3 OS och 5 VM. Och så ser man ju det som vi som ser utifrån. Vi ser tv-sändningarna, vi ser vad som händer. Ni åker och man ser att ni värmer upp på start och så. Men jag är lite nyfiken på hur det ser ut. Och hur det är på de här resorna bakom kulisserna. Det som inte är på tv. Vad sa du att du hade? Hur många resdagar per år ligger du på?
Ja, mellan 200-250 kanske. Så det är ju, ja men just det här. Vi är 12 tjejer. Jag tror att totalt är vi med alla tränare, fysioservice, allting. Jag tror att vi är 25 personer som åker runt. Så jag brukar kalla det här min lilla andra familj. Vi känner varandra otroligt bra. Både i med- och motgång. Nej men som sagt, det är mycket resa. Det är mycket tidiga morgnar. Det är mycket fokus på prestation. Men vi har otroligt, otroligt kul ihop.
Sysslar ni med mental träning eller hur funkar det?
Ja men det gör vi. Och eftersom vi är så stor grupp och vi är både unga och hungriga åkare och vi kanske lite äldre, mer erfarna, så jobbar vi mycket med gruppdynamik. Alltså få ihop gruppen. Just det här med att man måste kunna vara ärliga, rak kommunikation. Och ja, men så att vi ska kunna få ut max av gruppen men även oss själva. Så det är någonting vi har lagt ner mycket krut på kanske de 3 senaste åren.
Kan du berätta lite grann, vad innebär det? Vad gör ni då? Har ni några övningar då eller?
Ja men mycket så här, vad står våran grupp för? Vi har ett hjul som vi går efter, att vi har några punkter som är viktiga för oss, att det ska fungera. Och sen, ja men direkt det kommer in nya personer eller nya tränare, att man liksom sammansvetsas och att vi fungerar som en stark trupp. Och det har vi faktiskt fått väldigt mycket feedback på, att vi verkar ha kul ihop och att vi också gör mycket bra resultat. Och det tror jag faktiskt hänger ihop väldigt mycket.
Men har det aldrig gnisslat någon gång?
Ja, men såklart det gör. Alltså det är ju det här, återigen, vi är en grupp. Men det är liksom en individuell idrott. Så det är prestationen som står i centrum när det väl gäller. Och sen, alla är otroliga tävlingsmänniskor. Det är därför vi har kommit så här långt. Så det är ju det här. Och ibland tycker jag synd om tränarna, hur de ska hantera. Vissa går jättebra för och samma tävling kan det vara någon som är superbesviken. Och hur ska man också hantera det här mellan åkarna? Och sen lever vi otroligt tätt in på varandra. Vi delar alltid rum. Man kan störa sig på att någon har kaos i väskan och någon ska vara superstrukturerad. Men man lär sig liksom anpassa sig. Men jag tror att det är som i vardagliga livet, att ibland blir det lite gnissel. Men i och med att vi har gått in för det här och vill att det ska funka, så löser vi det på väldigt bra sätt.
Hur har ni hanterat då, förutom att ni har jobbat med gruppdynamiken när du var ung och kom in hungrig liksom, och jagade de äldre som hade varit med några år? Hur löser man konkreta problem? För det måste ju vara just det, att avundsjuka eller hur man nu ska uttrycka det liksom, att det är ju ändå en grupp där någon är väldigt duktig och någon annan är inte lika bra.
Alltså jag tror att vi är otroligt duktiga på att hjälpa varandra och för de här yngre att komma upp. Och jag känner själv att jag kom med som väldigt ung och har väl insett hur mycket det betyder att få hjälp av någon. Alltså att hela tiden känna att någon stöttar en och att man kan ställa de här dumma frågorna om man inte förstår eller inte vet, att kanske våga säga att jag är skitnervös, hur ska jag göra? Så jag tror att vi är väldigt liksom öppna om det, och vi vet att man vågar prata om det, på så sätt tror jag vi löser det väldigt bra.
Har du någon gång under de här åren varit nyfiken på hur det är i verkliga livet? Hur vi andra, alltså jag tänker att ni lever i en bubbla ändå, med så många dagar borta. Ni har inget vardagsliv som många andra har. Vad har du för tankar kring det?
Alltså jag har, speciellt på äldre dagar, herreguden. Men då har jag såklart funderat på det, så är det ju. Och jag vet att många säger att ja men ni har inte testat på det här verkliga livet. Och visst, jag lever i min dröm, det är det här jag har drömt som liten tjej. Men här och nu är ju det här min verklighet. Och därför måste jag leva i det för att kunna prestera så bra som möjligt. Men jag ser nog på det som väl, alltså jag är väldigt nyfiken. Vad kan jag utanför det här? Kan jag någonting? Eller jag kanske sitter här och är den här superskidnörden som bara kan det här i min lilla bubbla. Men det är just det. Jag tycker att det är skönt till exempel att ha skolan lite grann på sidan om, så att man får använda huvudet till någonting annat. Och jag ser på framtiden som väldigt ljus och ser vad man ska kunna ta sig an.
Ni lever ett inrutat liv också. Du träffar ju din kille, Hans Olsson, också landslagsåkare, väldigt tidigt. Inte, vad brukar man säga, high school sweethearts, men det var något alpin junior sweethearts. Och sen dess. Också, det är också speciellt. Men ganska vanligt, kan man ju förstå.
Ja, det är ju det. Alltså vi, som sagt, det är den här lilla bubblan. Det finns inte, alltså allting är väldigt, det är mycket samma personer, om vi säger så. Men det här var då 10 år sedan, nästan 11 år sedan. Ett junior-VM i Slovenien. Och han påstod att det här kom sig av att han hade vunnit. Och jag tyckte att wow, vilken kille, honom vill jag ha. Men i själva verket var jag fantastiskt blyg och rädd för just de här juniorkillarna. De var ju liksom både snygga, duktiga och ett liksom starkt gäng. Och där kom jag, Norrlands tjej, blyg, osäker liksom. Han hade varit på prisceremoni, han hade fått en ros. Den där rosen låg av någon anledning på min kudde på kvällen. Och hade fått något meddelande där. Så började det hela. Och sen dess har vi hängt ihop. Men han fick nog jobba lite grann för att jag skulle förstå att han inte var så farlig egentligen.
Men hur har det gått då?
Men Hans har varit ett otroligt stöd för mig. Och sen är det så här, vi har haft många medgångar, vi har haft många motgångar. De sista åren har jag drog mitt korsband och han bröt sitt ben inom loppet av 1,5 månad. Och det var väl en liten prövning. Alltså det är tufft. Det är tufft när man hela tiden måste liksom kämpa och rehaben tar på energin. Irritationer och kanske inte ha, jag menar, när det går bra för någon och om man har mycket positiv energi så kan man lätt sprida det till den andra. Men här fanns det nog de dagarna när båda kände att det var mest svart liksom. Men jag tyckte att vi kom ur det här väldigt bra ändå, om vi kunde liksom stärka varandra och försöka hitta det här positiva som jag tror att båda är väldigt bra på. Eller framförallt Hans, och ser det positiva och enkla som han har lärt mig mycket av. Men jag tror, alltså vi är duktiga på att dela erfarenheter med varandra och framförallt peppa varandra. Så det är väldigt positivt.
Han bor i Innsbruck och du bor i Umeå.
Ja.
Hur kommer det sig att du inte vill flytta från Umeå?
Ja, alltså för mig är trygghet otroligt viktigt. Och jag känner mig otroligt trygg hemma. Jag vet att jag har bra träningsförhållanden, jag har min familj, mina vänner. Men jag försöker faktiskt under vintrarna och när Hans är i Innsbruck, även under somrarna, vara där så mycket som möjligt. Och nu har jag också gett mig den på att jag ska lära mig tyska, så att jag ska kunna komma in i Innsbruck lite bättre. Men jag kommer bo kvar hemma.
Men jag trodde att alla alpina skidåkare kunde tyska efter så många år i cirkusen.
Jag tror att alla kan skidtyska, och skidtyska är inte riktigt, riktigt tyska. Och då återigen det här, när jag vill göra saker ordentligt så vill jag lära mig från grunden. Men jag kan nog hanka mig fram.
Vi kanske gick lite snabbt förbi det där med skadorna. Det var ju bara med någon månads mellanrum som både du och han åkte på skada. Men din skada, hur, då hade du varit med ganska många år. Hur tänkte du då direkt efteråt? Och hur snabbt gick du från att liksom, ja, efter att det, när du konstaterat fakta att okej, jag ska tillbaka.
Alltså jag hade nog, eller jag tror som skidåkare, som idrottare, vet man att skador är en del av vardagen. Alltså det kan ske, men man lever liksom också i den tron att det kommer aldrig hända mig. Så där, den där förmiddagen i januari när jag slet av mitt korsband, så fick jag, inom några sekunder så hade jag liksom den här tanken att jag ska tillbaka. Och den var otroligt skön att känna, för jag menar, då hade jag ändå varit med i nästan 9 år i världscupen. Och det hade också kunnat komma till ett sånt scenario som jag hade känt att nej, men jag orkar inte. Jag har gjort min karriär bra, jag har tagit liksom medaljer, jag har levt min dröm. Men jag kände liksom att nej, jag har så mycket mer kvar att bevisa. Så på något vis har jag liksom, hade jag den där inställningen hela tiden och tyckte väl att det flöt på ganska bra. Och jag hade den här motivationen uppe att jag ska banne mig tillbaka och visa att det här ska stärka mig. Och som man säger, man kommer tillbaka starkare. Det försökte jag väl leva på. Men det var stunder som var också otroligt jobbiga under den här reben, såklart. Men återigen, när man har mycket bra folk runt omkring sig så stärks man av det.
Ja. Mm. Men kan du beskriva någon av de här mörka stunderna? Jag kan tänka mig just tröstlösheten i att när de andra är på träningsläger så gjorde du annat.
Ja, men mycket. Jag var i bra form och jag hade sett fram emot liksom de kommande tävlingarna. Och så kom jag hem, hade opererats och då var man på något vis... man var så motiverad att nu är jag liksom på väg tillbaka. Men sen hade det gått en vecka, det började komma, ja men det blev helg. Man är inställd på att nu är det tävling. Man satte sig framför tvn och skulle se en tävling. Och där var man, de pratade på tvn om att jag och Maria skadat sig. Det var fruktansvärt. Jag stängde av och struntade i att se. För det, jag pallade inte riktigt det där. Och sen... ja, men när man är van att vara ute och resa, när det hade gått liksom upp till en månad och man, då börjar man kanske leva det här vanliga livet lite grann. Och hur ska man få dagarna att gå? Och så kan man inte träna som man vill. Jag älskar att träna och känna att man får liksom de här kickarna, liksom både adrenalin och lite... Nej, men det var så tomt. Liksom inte få svettas heller. Det är ju, för mig är det välmående att känna att man kan ta ut sig. Så det var någonting annorlunda. Men det var otroligt nyttigt för mig hela den här perioden på de här 6 månaderna.
Korsbandsskadan delade upp karriären i ett före och ett efter. När Maria kom tillbaka efter rehab för 2 år sedan hade Anja lagt av och pressen ökade på hela den svenska damtruppen. Ovant för ett gäng som hade kunnat ducka rätt mycket från omgivningens krav tack vare att lagets stjärna fått den mesta uppmärksamheten. Det gjorde något med gruppen som fanns kvar och medalj var som sagt målet inför Sochi. Men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Livet kom emellan när pappa Tom blev sjuk.
Jag måste säga att jag är otroligt dålig faktiskt på att reflektera vad man har gjort. Min kille är väldigt duktig på att påminna mig ibland. Att om jag skulle skriva ner på ett A4 vad du har gjort, då måste du förstå att du är duktig. Alltså jag vill hela tiden framåt och vill mer. Men skulle jag ranka så skulle jag absolut säga att min VM-medalj 2007, mitt silver i Åre, var otroligt stort. Och det är sådana där känslor som jag kommer kunna leva på hela mitt liv. Så det är nog det absolut största jag känner att jag var med om.
Pietilä Holmner imponerade redan i första åket och hon hade 6:e bästa tid. Och när hon gavs ut i det andra var det bara en sak som gällde, att ta över ledningen. Och nog var det full satsning från start. Hon hade visserligen tappat lite av sitt försprång vid mellantiden. Men hon höll undan ända in i mål. Och sen återstod en nervös väntan i målfolla.
Så vad hade du för målsättning idag?
Alltså när jag frågade på presskonferensen igår så började jag säga att jag hade varit 5 och att jag visste att det kunde vara det. Sen frågade någon om medalj och tänkte jag väl, det är väl bra att svara att ja, såklart jag siktar på det. Men alltså att jag skulle ta medalj idag, jag hoppades men jag inte riktigt trodde.
Sen kom du tillbaka och klättrade ganska, och liksom, då gick det ju väldigt bra. Kan du beskriva återkomsten och tankarna kring efter det?
Efter skadan, ja. Tänker du? Nej, men jag hade ganska mina tydliga mål. Har fått finsk envishet. Så jag visste liksom precis vilka steg jag skulle ta. Och hade väldigt bra uppbackning från tränare och även mina lagkamrater runt omkring. Det var nog mer det här att jag kanske tvivlade på mig själv, att jag var orolig att man skulle ramla igen och göra illa sig igen. Man kanske kom till det här lite grann försiktiga.
Ja, men det måste ju vara ett vad ska man säga, ett problem eller en sak som dyker upp efter en sån skada.
Absolut, och när jag skadade mig, det var så mesigt. Alltså, pang, boom, så bara hände det. Det var inte att jag ramlade, utan det var väldigt, väldigt enkelt. Alldeles för enkelt. Så såklart att tankarna dyker upp att shit, det kanske kommer kunna ske igen. Och man börjar liksom reflektera mer över små saker. Men jag tror att det hjälpte mig att jag hade mina tydliga mål. Jag försökte hålla lugnet, inte stressa, och min bra uppbackning gjorde liksom att jag nådde dit jag ville. Och redan säsongen efter gjorde jag otroligt bra. Men ja, jag kunde hålla lugnet. Mm. Som jag kanske annars är duktig på att stressa iväg lite grann.
På vilket sätt då?
Nej, men just det, jag är otroligt envis. Jag vill alltid framåt. Och vissa säger att jag är den värsta tävlingsmänniskan de har mött. Så det är lätt att bara vilja mer hela tiden. Inte kanske nöja sig med saker man gör bra och stanna här och nu, utan hela tiden stressa iväg. Så det är någonting jag lärde mig med skadan, att man måste liksom stanna upp, reflektera och faktiskt se vad man gör bra.
Mm. Flera av de personerna som jag har intervjuat i den här podden pratar... Ni är ju likadana allihopa. Nej, men att just den här målsättningen och resan dit och sen när man har nått ett mål, att man sätter upp ett nytt mål hela tiden. Hur har det fungerat på dig? Kan du se någon skillnad på dig före skadan och efter i helheten, så att säga?
Alltså, min största skillnad är ju att jag tyckte, och det har jag reflekterat efteråt, men innan skadan, jag bara liksom rusade igenom det här livet. Och det var bara om prestation och uppfylla målen. Och jag var väldigt, väldigt hård mot mig själv. Och när jag liksom inte fick vara med, så insåg jag att först och främst jag lever min dröm. Jag måste lära mig att njuta mer av det här. Bara det här, ja, men som när jag inspråk, man vaknar till att se bergen, Alperna runt omkring. Innan skadan, jag brydde mig liksom inte. Klaga säkert på små saker, men efteråt har jag liksom jag försöker njuta av varje stund och även se det positiva i det jag gör. Så det har jag tror jag blivit liksom lite mer ödmjuk till det jag gör och positiv mot mig själv.
Det här med att vara hård mot sig själv, som ju alla elitidrottare är på ett eller annat sätt. Och jag undrar också en sak som är ganska vanlig, speciellt bland tjejer som elitidrottar, och det är ju ätstörningar. Har du haft ätstörningar någon gång?
Nej, det har jag inte haft.
Har du upplevt att det är ett problem, att det finns? Har du sett det runt omkring och så vidare?
Ja, jag har väl upplevt att det kan ha... inom idrott tror jag att det är ganska vanligt. Och precis som du säger, med tjejer också. Men vi är ju otroligt fokuserade på att vi... Alltså, kosten är otroligt viktig för oss. Och... jag tror också att jag har haft, alltså jag känner mig väldigt trygg hemifrån. Jag känner mig, alltså jag har alltid liksom, jag känner mig att jag har en väldigt bra bakgrund och väldigt bra syn på varför jag gör det här och hur man ska bli bra. Så för mig har det här med kost liksom varit en naturlig grej, och jag har aldrig liksom funderat i de banorna. Men såklart, jag upplevt det runt omkring och blir otroligt ledsen när jag ser att det ändå påverkar.
Jag kan tänka mig att det är en grupp med väldigt alltså målinriktade personer också. Det är klart att det jämförs ju förstås, även på det planet.
Precis, ja, men så är det. Och, alltså, i våran idrott så finns det inga fördelar av att väga lite heller. Utan ju mer man väger och ju bättre man är på att handskas med den hellre tunga vikten, ju bättre blir man. Så är det. Men alltså, skulle det komma ett sånt fall i våran grupp eller nära, så tror jag att vi är så otroligt bra på att stötta varandra och plocka upp det här. Och vi har sån bra expertis runt omkring oss. Så jag hoppas att det inte ska kunna bli ett problem.
Ja, hur är nätverket runt den biten?
Ja, men, alltså, ja, men det är väldigt proffsigt. Vi har fantastiskt bra ledning, bra tränare. Vi har mentala rådgivare, vi har olympiska kommittén, skidförbundet. Alltså, vi är väldigt bortskämda på så vis. Alltså, behöver vi hjälp så får vi hjälp. Så på den biten känner jag mig väldigt, väldigt lugn.
Inför OS i Sochi förra året så var ju förväntningarna på det svenska damlandslaget, alpina damlandslaget, högre, tror jag, än det någonsin har varit förut på en hel grupp. Vad har du för tankar kring det, hur det var?
Ja, vi pratade faktiskt en hel del om det, och jag tror kanske att det var en eller vi säger så här, när jag kom med från början, då var det mycket Pernilla Wiberg hade precis slutat, Anja Persson var en superstjärna, och vi liksom var en liten, några yngre tjejer som följde med där bakom och liksom kanske red på hennes våg lite grann, även fast vi gjorde väldigt bra resultat. Och så slutade Anja och det kanske blev mer fokus på alla åkare, att vi var ett starkt lag. Och sen säsongen in mot Sochi hade vi gjort fantastiskt bra resultat, och det pratades om att vi skulle komma dit och ta medaljer och göra succé. Och nej, men vi var väldigt öppna om det här mellan varandra och pratade om det. Och på något vis kändes det också som att de tror på oss. Alltså vi har gjort det bra av en anledning och det är därför de tror på oss. Vilket också känns bra. Men samtidigt måste man ju komma dit med liksom en relevant press på sig själv också. Men jag tycker väl att det kanske blev lite mycket. Och dels längd hade gjort fantastiskt bra. Det hade inte blivit några medaljer förrän vi liksom, teknik kom dit. Och det snackades upp. Och det är ganska svårt när det här liksom, spinnet är igång att inte påverkas. Även fast jag tycker att jag har blivit själv mycket bättre på det. Men den var nog lite väl hög skulle jag säga.
Men var det ovant då? Som du säger att det har varit tidigare, först var det Pernilla Wiberg, sen var det Anja Persson som fick ta allt. Mm. Och ni kunde liksom prestera ganska fritt och sätta upp målsättningar lite grann i, ja, tillsammans bakom dem så att säga. Och sen blev det ovant när ni liksom, strålkastarna riktades mot hela gruppen.
Ja, men det tycker jag. Och jag, alltså jag har, när Anja slutade också så var det ju mycket, då kanske jag var den som gjorde bäst resultat därefteråt. Det var mycket att Maria ska ta över och liksom Maria ska kliva in i Anjas roll. Och det var ju någonting som också kändes att det är inte ens realistiskt. Alltså kollar man på vad Anja har gjort och vad jag har gjort så är det ganska långt ifrån varandra. Men så för mig var det kanske, jag kanske var lite mer van med den här pressen. Så för mig kanske också var skönt att ha med liksom Frida, Jessica, Kajsa, alltså många andra som hade gjort bra resultat. Men när det är många som det sätts press på, då märks det också på fler personer i gruppen. Så att det blev nog en liten sån där oro som kanske fanns lite omedvetet runt oss.
Ja. Och sen så kom OS. Och så blev det inga medaljer.
Nej.
Vad kände du då?
Nej, men för min egen del så hade jag ju, jag hade tydliga mål att jag ville åka dit och ta en medalj. Och att jag skulle ge mig själv en ärlig chans. Och det tyckte jag att jag gjorde. Jag slutade sexa i storslalomen, vilket var i princip där jag hade legat under hela säsongen. Och körde ur min slalom, vilket kändes otroligt surt. Det kändes som att jag liksom fick inte ens vara med och leka. Utan 15 köp så var det slut. Men på något vis så tror jag att vi kände nog inte besvikelsen så mycket. Jag tror alla kände att man hade kunnat ge sitt max. Men när det då skrev om att det blev fiasko, och även än idag talas det om att OS för oss blev ett fiasko, då blev jag nästan förbannad. Alltså, det är ju såklart, det är mästerskapen man satsar på. Det är små marginaler och det är man kanske de här 2 minuterna man ska ut och prestera på. Men jag är ganska säker på, eller jag är helt säker på att vi alla var där och gjorde våra 100%. Men ibland klaffar det inte heller.
Nej. Läser du tidningar och sånt under mästerskap och säsongen?
Ja, men såklart att det är ju svårt att undvika. Men jag försöker att hålla mig borta lite grann faktiskt. Sen vet jag att det jag säger står jag ju för. Och det är ju, sen kan det vara någon som förvränger det så. Men jag känner mig ganska trygg på den fronten ändå. Men jag tycker att jag vet vad jag har sagt. Det spelar ingen roll att jag ska läsa det igen. Och de som tycker till ibland kanske inte har full kunskap heller. Så då kan jag låta dem göra det utan att jag vet.
Men hur, just med pressen från att det skrivs och sådär. Påverkas du inte alls av sånt?
Det där tycker jag går lite grann i perioder. Ibland känner man sig liksom stark och liksom ingen kan rubba på en. Då tycker jag att man, då påverkas jag inte så mycket. Men det finns ju absolut, och speciellt när jag var yngre och man läste. Att man hade, ja, man kanske var 8 och det var liksom inte, det var misslyckat. Och då kände jag att det satte en orealistisk press på mig själv. Och ja, men då kunde jag rent ut sagt bli ledsen att de hade skrivit. Men idag är man nog mer van vid det. Och jag känner att jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Utan jag vet att det kan ändå inte påverka mig. Och det kan inte förbättra min prestation heller. Så jag försöker foka på det jag kan påverka.
Mm. Och du hade ju en ganska tuff, förutom att förväntningarna var höga på dig inför för, alltså Sochi och OS, så hade du ju ganska tufft privat eftersom din pappa fick en stroke också.
Mm.
Kan du berätta om det?
Ja, det här var några veckor innan och jag fick ett samtal hemifrån att mamma hade åkt in med pappa på sjukhuset. Och mamma är otroligt lugn och sansar i såna här situationer. Men jag tror alla vet att när man får ett samtal och man hör att nu är det någonting som är, har hänt. Och det här hade hänt vid ett tillfälle tidigare när jag själv hade åkt in med pappa. Och han hade liksom lite olika symptomer, tappat tal och så. Men det var lugnt, sa mamma, vi är inne, han är liksom, de är proffs här och liksom bra omhändertagen. Men några dagar senare fick vi då veta att det här hade varit en stroke. Och det är såklart, när man inte får plats hemma så blir det väldigt svårt att egentligen ta till sig. Och jag vet hur mycket pappa vill att jag ska foka på skidåkningen. Men vissa gånger är det svårt att foka. Och jag menar, det finns andra saker i livet som är viktigare än just sin skidåkning. Så det var väldigt tufft. Jag var väldigt liksom tankspridd, men jag visste att pappa var i goda händer. Och att det hade gått faktiskt otroligt bra ändå. Men jo, det var någonting som påverkade mig, absolut.
Jag kan tänka att ja, just behålla fokus var väl ja, rätt naturligt, att man liksom tappar på det man ska göra och sådär. Hur mår han idag då?
Just som du säger, tappa fokus. Jag kände också att just när jag hade den här känslan att jag vet hur mycket pappa vill där och mycket han har ställt upp, så var det nästan som att jag blev ju liksom, mitt i det här blev jag nästan arg. Och försökte vända det här till någonting positivt istället och få energi av det. Och just det här, när man får det här beskedet att allting är bra, då blir det också en liksom lättnad. Men jag tyckte ändå jag kunde hantera det där helt okej. Mm. Och idag mår han betydligt bättre. Det är såklart fortsatt rehab och den här finska sisen och hans målmedvetenhet och envishet hjälper honom otroligt mycket. Och ja, det är ju såklart samma goa, härliga pappa, men har lite andra utmaningar i livet.
Vad har han betytt för dig?
Fantastiskt mycket. Alltså hans idrottsintresse var ju såklart kanske en grej varför jag kom in på skidåkningen. Och den tryggheten han har gett. Och han är ju kanske mitt bollplank som jag liksom i första hand ringer och frågar om det är någonting man funderar över. Ja, pappa, mamma, alltså det är ju, de är ju guld värda för mig. Och just så här när man blir äldre och man inser hur mycket tid de har lagt ner för mig, hur många mil i bil och allting, det här service runt omkring och stöttning, det är helt oslagbart. Mm.
Och nu har du påbörjat en ny säsong. Hur långt fram ser du? Vad har du för horisont nu? Hur ska den här säsongen först då? Hur tänker du framåt?
Ja, när jag var yngre så sa jag, ja, men när jag är 30 år då kommer jag inte hålla på med det här. Nu är jag 28 och lever fortfarande kvar med min liksom stora dröm att ta en OS-medalj. Och då är det 4 år till nästa chans. Så jag ser så långt och drömmer om det. Men samtidigt så försöker jag ta varje säsong som den kommer för att vara fullt fokad på att prestera så bra som möjligt. Och egentligen grunden till varför jag gör det här är att jag tycker att det är så otroligt kul. Och har sagt till mig själv att den säsongen jag står där och undrar varför jag håller på med det, så kommer jag inte fortsätta. Men drömmen om OS-medaljen driver mig väldigt hårt i alla fall.
Men den här säsongen först och främst så är det ju VM nu. Vad har du för förväntningar? Var står du nu?
VM är absolut en höjdpunkt. Jag ser fram emot att åka till Vail och få vara med på ett maffigt amerikanskt VM. Jag tror inte de kommer lämna någonting till slumpen. Och alltså, om jag skulle säga något annat än att jag åker till VM för att liksom inte ta medalj, då tror jag att jag ljuger för mig själv. För jag har tagit 2 individuella medaljer och det är verkligen det jag satsar på när jag åker dit.
Mm. Sen då? Mm. Vad ska du göra sen?
I livet?
Ja.
Ja, det är det jag drömmer om lite grann varje dag. Vad ska jag hitta på liksom? Just det som jag sa, vad kan jag? Jag tycker att det är kul med reklam. Jag tycker att det är kul med liksom design, formgivning. Så kanske någonting med det. Men jag tror att jag kommer behöva ha ett jobb där jag har ett tydligt mål. Alltså att jag har ett start och ett mål. Jag tror inte jag kommer kunna sitta och jobba kanske på ett kontor när saker bara passerar mig. Utan se att det händer någonting, att det blir ett resultat. Det tror jag man får med sig av den här idrottskarriären lite grann.
Just på ledarsidan, då har vi läst en del om och folk som har tyckt till just att det finns ganska få kvinnor och tjejer på ledarpositioner. Du har inte lust att ta det här ett varv till och bli tränare. Vad har du för tankar kring det?
Alltså det är svårt att säga, men jag, som det känns just nu, så vill jag testa på någonting helt annat. Det känns som att man får liksom en ny chans när man kommer sluta med det här och se vad jag egentligen, vad jag går för. Kan jag någonting annat? Så jag tror jag vill testa arbetslivet på ett annat sätt. Men sen kanske man kommer ha någon connection till skidåkningen ändå. Det får man ju se, men nej, jag vill testa mina vingar på andra håll.
Kommer du bo kvar i Umeå?
Oklart. Alltså jag älskar Umeå, så att det finns nog en stor chans att det blir så. Jag ska bara övertala min kille att han får lämna Innsbruck. Men det är en annan femma.
Om du ser, men om man tänker då 10 år, den här tiden. Det är höst, men du ska inte ut på en världscupsäsong så att säga. Var befinner du dig då?
Ja, men då hoppas jag att jag har
gått ut gymnasiet.
Ja, då, absolut. Alltså jag har ett mål nu med gymnasiet, det ska ju alla veta. Att jag ska fira 30 år och ta studenten. Så det blir någon slags, jag ska hyra ett flak och åka genom Umeå stad. Hoppas att många kommer att fira mig ändå. Nej, men en helg, en höst om 10 år, då hoppas jag att jag sitter i ett hus med en härlig familj. Och jag ska njuta av att se Vinterstudion på tv. Jag hoppas att jag har ett arbete som är utmanande. Och Gud. Men en stor härlig familj i alla fall. Sen 10 år är långt. Man kan ju drömma hur mycket som helst. Men jag ser i alla fall väldigt mycket, mycket fram emot det. Men jag har ju 4 härliga år framför mig. Och fortsätta satsa mot min dröm. Så.
Lite svårt att se längre än så? Eller?
Ja, eller mer så här. Alltså, det är liksom lite på drömstadiet. Och ibland kan jag bli lite stressad när man tänker shit, vart ska man hamna, vart ska man bo? Men det har också lärt mig att man måste leva lite grann mer i nuet. Så det försöker jag göra. Så får vi se var vi hamnar. Vem vet, jag kanske flyttar till Innsbruck. Så ja, men jag tror vi hamnar i Sverige.
Hur bra är du på att jobba med ditt varumärke nu?
Det önskar jag att jag skulle vara bättre på. Ibland, alltså vissa perioder tycker jag att jag kan vara bättre. Men det är absolut någonting som jag kanske känner under hela min karriär att jag skulle jobba mer med. Men se, jag har 4 år kvar.
Får jobba upp, har du 7000 följare på Twitter?
Ja, det
på Instagram också tror jag, om någonting sånt.
Ja, det är några som hänger med. Ja. Men det ska vi kanske kunna öka lite.
Ja. Bloggen då?
Ja, men bloggen började ju så att alltså, mamma och pappa är otroligt intresserade. Och pappa är väldigt inne i det här. Och hur går det, hur känns det, vad gör det? Och då kände jag så här, ja, men det kan ju, och även för kompisar som är hemma, liksom dela med mig. Och det tycker jag är kanonbra grej. Plus att det blir lite som en dagbok, och tillbaka och se, vad gjorde man? Typ, inte kanske för 11 år sedan jag åkte Sölden så, men, ja, men för 5 år sedan, vad gjorde jag? Jag tycker att det är kul.
Ja. Björn Färre gjorde också så, skrev dagbok och skrev en bok sen.
Ja, ja, kanske. Kanske blir någonting, jag vet.
Vad bra, jag är nöjd.
Härligt.
Känner du så att du har fått berätta allt? Eller har du någon hemlis kvar?
Nej, inte vad jag vet. Jag har inte så mycket hemlisar, jag är väldigt öppen.
Ja, vad bra. Men då så, då är vi färdiga. Tack så mycket.
Tack själv.
Det ska bli spännande att följa Maria PH under den kommande VM-säsongen. Satsningen fortsätter som sagt, liksom podden. Nästa vecka är det skidåkaren Johan Olsson som är gäst. Och ni vet väl att min kollega Olof Lund också har en podcast med intressanta fotbollsgäster. Den finns på samma ställen som mina poddar, Acast och iTunes. Och för den som vill också tv4.se/sport. Vi hörs om en vecka.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.